Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Efter förra veckans inblick i det norska systemet så ska vi nu få en liten glimt i det danska. Men kanske så är främst det här ett avsnitt som visar hur stark önskan och viljan kan vara för att göra skillnad och skapa uppmärksamhet kring ett ämne som så ofta missar viktiga aspekter. Sanne Gottlieb har många strängar på sin lyra och är nyutexaminerad sjuksköterska och aktuell med boken Menopause Mamas som precis kommit ut i Danmark. Sanne vill göra upp med synen på att klimakteriet bara är en period som man ska igenom och istället belysa det faktum att med rätt hjälp så är det en kraftfull fas av varje kvinnas liv. Och i boken så låter hon ett antal kända kvinnor komma till tals. Det är jätteintressant och jag verkligen tycker att hon har lyckats sätta fingret på någonting här. Grunden till Sannes engagemang bottnar i att hon själv kom tidigt i klimakteriet och när hon långt senare fick det stöd hon behövde insåg hon hur dåligt hon hade mått helt i onödan under många år. Och ett hett engagemang är det minsta man skulle kunna säga om Sanne och det smittar av sig. Och precis nu så har hon också lyft debatten politiskt i Danmark och hon räds verkligen inte för att tala klarspråk. Hon är kanske inte urtypen för diplomati och det tycker jag är en frisk fläkt. Sanne hämtar mycket av sina förebilder också från England och eftersom hon arbetade i Sverige så talar hon till och med så att vi svenskar förstår. Så varmt välkommen och lyssna.
Super!
Super, då kör vi. Sanne Gottlieb, varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tusen tack, Åsa. Det är... Oh, förlåt, jag skulle prata svenska.
Ja, min första danska gäst och vi ska se om vi kan få till det här så att alla förstår, inklusive jag själv. Eller hur?
Jo, nu får vi se. Jag ska försöka.
Ja, nej, men och sen så tänker jag också att du får säga till om du inte förstår någonting som jag säger.
Ja.
Men jag har bjudit in dig idag, Sanne, för att jag tycker att det är jättespännande att få höra lite grann om hur klimakterievården och den generella kunskapen ser ut i Danmark. Ja. Vi jämför oss ju ofta med våra grannländer, och i Sverige så har vi börjat jämföra oss mycket med England, och så har vi Australien som har jättefina exempel, och vi har tidigare, för länge sedan, så hade jag en läkare från Frankrike med, som vi talade lite om den kunskapen, och jag tycker att det är spännande att se lite hur, för vi vet ju att också på politisk nivå så hämtar ju våra grannländer inspiration från varandra. Så jag tänker att det kan vara spännande att höra lite grann. Och du och jag träffades ju för ett tag sedan, och då fick vi möjlighet att titta lite på de här jämförelserna. Och jag skulle vilja bara börja med när jag gjorde lite research på dig. Ja. Jag vet ju vem du är som influencer, och jag vet att du har pluggat till sjuksköterska. Och så plötsligt förstår jag att du har ju varit både musiker och radiotalare och skådespelare och allt möjligt. Berätta, vem är du egentligen?
Ja, jag har gjort så många ting förut för att jag skulle bli det som jag jobbar med nu. Om du känner Escobar, det svenska. Ja, jag har jobbat med Escobar.
Okay.
Ja. Jag är 55 år, och jag har en utbildning i medievetenskap, och har jobbat som journalist och har skrivit artiklar och romaner. Men jag har intresserat mig för sundhet i många år.
Hälsa, ja.
Och i 2019, då gjorde jag en roman, eller en bok om klimateriet. Och det gjorde liksom att jag tänkte, okej, jag måste veta mera. Och sen beslutade jag, att jag skulle utbilda mig till detta svåra ord för mig, nurse, sjuksköterska. Jag kan inte säga det på svenska.
Ja, nej, men sjuksköterska, sköterska. Ja,
ja, det kan jag inte säga.
Men du, berätta, hur kom det sig att du blev intresserad av klimakteriefrågan överhuvudtaget?
Jag var ganska ung då klimakteriet hände för mig. Jag var 38 år. Och i många år då visste jag ingenting, och jag fick ingen hormon, jag fick ingenting, men retrospektivt så då kan jag säga att det skulle jag ha haft. Alltså jag hade två menstruationer på en månad, och jag tänkte, oj, jag är väldigt sjuk. Och jag gick till läkaren som sa, ja men du är i klimakteriet, har du fått dem? Barnen som du vill ha? Och jag sa, ja, det har jag. Okej, men då kan du gå hem. Och jag tänkte, okej, det var konstigt, och jag kände mig ensam i det. Men senare, då fick jag faktiskt hormoner, för att jag mådde så dåligt att jag bodde i Singapore. Och min gynekolog, hon sa, jag tycker att vi ska testa dina hormoner. Och sen sa hon, okej, det är verkligen dåligt. Jag tycker du ska ha något. Och sen då tog jag det, och jag fick det bättre med detsamma.
Och hur gammal var du då? Från dina första symptom vid 38?
I Singapore var jag 42, 43.
Ja, för att i Sverige så är man ju väldigt noga med att poängtera att kommer man i tidigt klimakterium, vilket är allting, att man slutar menstruera innan 45 och definitivt innan 40, då ska man få hormonbehandling fram till åtminstone normal menopaus vid 52. Och det här är ju livsviktigt för flera olika funktioner i kroppen, inte minst benskörhet, som är ju ett allvarligt symptom som vi kan drabbas av om vi inte har vårt östrogen tillräckligt länge. Så jag tänker det är så intressant att du ändå bara så här, gå hem, och sen hittade någon.
Ja, men jag visste ingenting. Jag visste inget. Alltså,
inte läkaren heller uppenbarligen.
Nej, och det har jag ju senare funnit ut av, att det är ju det stora problem generellt för kvinnor. Ja. Överallt, inte bara här i Danmark. också i Sverige och också i UK faktiskt. Selv om de er mycket framme compared to,
Men du, Sanne, från att själv ha drabbats av tidigt klimakterium och äntligen få hjälp och se vilken skillnad hormoner verkligen kan göra, i alla fall i ditt fall, så är jag nyfiken på hur du kom att intressera dig för frågor kring klimakteriet bredare.
Jo, men det var där jag skrev, där jag har skrivit min bok Klimakteriet selv. Då tänkte jag, okej, jag måste veta mer om det här. Det är väldigt intressant område också, för att det hänger samman med det sätt som kvinnor i sundhet generellt.
Kvinnors hälsa generellt, ja.
Det är sån en, jag vet inte hur man säger det på svensk, men på danska då vill man säga en underfortalt historie, alltså untold story. Och jag blir så arg för att jag ser att kvinnor blir missförstått hos läkarna. Alltså läkarna vet så lite. Och det är min mission nu. Alltså jag måste ändra det här. Och nu hvor jag har den nya bakgrund, då förstår jag mera. Och jag förstår att jag som, alltså jag känner mig väldigt upplyst och jag vet hur jag ska skaffa information, men om jag inte tänkte det den gång, alltså så vet jag att det finns många andra kvinnor som har det samma problem, och jag tänker det är det vi måste utbilda kvinnor här.
Men från att själv känna att det finns ett kunskapsglapp till att skriva en bok och sen utbilda sig.
Ja, men det är en obsession.
Ja, nej, men var känner du att du ska göra skillnad? Är det med upplysningen till kvinnan eller inom hälsovården, eller var är det din stora mission ska ta plats?
Båda kvinnorna och hos hälsoläkarna, politiskt också. Arbetsplatserna. Det hela, för det hänger samman.
För vi ska komma tillbaka till det, men först vill jag veta lite grann den generella kunskapen hos kvinnor i Danmark. Du får då låta som att den är väldigt låg.
Jag tycker att det finns, för att vi har många kvinnor som pratar mer och mer om klimakteriet, då kommer det naturligt en öppenhet om det. Och med den öppenhet och följer mer information. Men alltså igår kväll då var jag ute och pratade för 30 kvinnor, och jag tänkte, wow, de har aldrig hört om perimenopausen. Alltså de vet bara det man har det varmt och man törka ut, man sover dåligt, men de vet inte mer än det. Och det tycker jag är, ja, det är konstigt.
I Sverige, när jag började missionera och flera med mig för sådär en 7-8 år sedan, och fortfarande, så är ju den största utmaningen som jag ser är att kvinnor inte heller förstår att klimakteriet och symptomen kommer så tidigt. Även om man nu inte som du kommer i klimakteriet redan vid 38, så är det ju normalt att 40 plus, 45 plus, definitivt, så är det ju väldigt få kvinnor som inte börjar känna av det. Hur ser det ut i Danmark med den här åldersbiten?
Jo, men jag ser ju att kvinnor som är i slutet av the 30s, Adam, de känner symptomer, men de vet inte att det är begynnande klimakteriet. De tänker, åh, jag sover dåligt, kanske jag är lite stressad. Okej, jag har smärta i axlarna, vad kan det vara? Okej, jag har jobbat för mycket. Och det stora problem här, det är om de går till läkarna. Många läkare, de tänker, okej, kvinnan är för ung till klimakteriet, kanske det är något annat. Och några läkare vill ge antidepressiv medicin.
Mm.
Men kvinnorna, de skulle bara ha provat östrogen i några månader. Det är det som de skulle göra och sen se om de ville få det bättre.
Mm. Men du, jag tänker ändå så här att du har ju lite koll på hur det ser ut i Sverige. Tror du att det är bättre eller sämre i Danmark?
Jag tror det är detsamma. Men jag tänker också att vi har en advantage som är att vi är geografiskt ett mindre land. Alltså vi har det lättare att komma till läkaren här än i Sverige, tänker jag, många städer.
Mm.
Och jag vet att vi politiskt, alltså, och i medierna, att man pratar om klimakteriet nu. Alltså det är väldigt fancy att göra. Alltså det kommer mer och mer. För en vecka sedan där pratade jag med en politiker från vår regering om klimakteriet. Jag sa att man måste begynna politiskt för att utbildning för läkare, för sjuksköterskor, hur säger man det, nurses.
Ja.
Vi måste veta vad det handlar om. Okej, det börjar där, men det börjar också i det här med utbildning på kvinnors sundhet generellt. Att vi ska prata om det. Vi ska prata om att klimakteriet inte bara är att menstruationen inte finns längre. Nej, det är faktiskt många, många individuella symptom i många år för menstruationen stoppar. Alltså vi ska ha det här stora bild på det som vi inte har haft förut.
Nej.
Och då kan jag se att alltså, naturligtvis så pratar jag mest med kvinnor som vet någonting. Men när jag pratar ute så kan jag se att de vet inte så mycket och de är väldigt förvirrade.
Mm.
Och om de går till läkaren som också är förvirrad, men hur ska kvinnor få information?
Mm. Hur är det organiserat i Danmark? I Sverige så har vi ju då gynekologi och sen så har vi ju vårdcentral med allmänläkare. Och meningen är ju då att, eller det normala är att man kanske börjar hos vårdcentralen om man själv inte heller vet varför man mår dåligt. Och nu försöker man styra över hela vårdpaketet från gynekologer där det finns en brist till att kvinnan ska gå i första hand till allmänläkaren. Hur ser det här ut i Danmark?
Jo, men där är det så att man går direkt till sin läkare och man kan få allt hos läkaren. Men många läkare tänker att de tänker två ting. De tänker enten okej, jag kan göra det hela, men om de inte vet då gör de inte det hela. Eller de tänker nej, jag måste skicka kvinnan till gynekolog.
Ja, så det är som i Sverige, man remitterar vidare till andra specialister, ja, ifall man behöver. Ja.
Men det är lite svårt faktiskt att komma till gynekolog. Alltså, om det inte är att man har blödningsförstyrrelse då, eller om man inte har de här helt varma varningar. Alltså, det måste vara de två symptomen. De förstår, men om man bara säger jag mår dåligt, jag sover dåligt, jag känner mig konstig, jag har inte lust till min partner, till sex, då tänker de något annat. Alltså, då kan det vara väldigt svårt att komma till en gynekolog.
I Sverige har det börjat komma en del privata mottagningar nu.
Ja.
Man ser ju framförallt det här med att ett standardbesök hos en läkare är ofta då 15 minuter eller 20 minuter. Och det är för kort. Kvinnan hinner ju liksom inte ens komma in i rummet innan hon ska ut igen. Så man känner inte att man hinner förklara ens hur man mår.
Mm.
Och så har det då, det är ju nästan som ett man säger på svenska säger man öppet mål. Det är liksom, det finns ingen målvakt, det är bara att skjuta in bollen, för att det är så enkelt att se att behovet finns. Så att de här privata initiativen, de har ju kommit in, och framförallt har de ju ofta tillgänglighet, och det är digital vård, och det är längre läkarbesök, och man vet att läkaren i fråga vet vad problemet så att säga är från början, för man söker för klimakteriebesvär. Hur ser det ut i Danmark?
Jo, men de har börjat, och det som jag tycker är intressant, det är att jag ska faktiskt starta upp en sån. Men det som jag ser, det är att de som gör det nu, det är hemskt dyrt. Alltså, och det som de tillbyder, det är en blod det är hormoner, det är detsamma, och det kostar hemskt mycket, och det gör mig lite arg, för att jag vill gärna göra det här, men jag tycker man ska göra det holistiskt. Man måste prata med kvinnan och finna ut av vad går på. Är det symptomer på klimakteriet, eller är det något psykiskt? Kanske det inte är klimakteriet, kanske det är en depression, kanske du har det, för det kan ju också maskera sig som symptomer på det. Men det som jag vill göra, det är att ha samtal, ha psykolog och kunna referera till läkare och gynekologer. Men jag tycker det är en industri som det finns sån en på danska vill man säga en gråzon,
alltså det som gråzon, ja, men det säger man också.
Alltså man, men det är ju det samma, allting är, om man kan tjäna lite goda pengar, så är det många som gör det. Men jag tycker bara att man ska tillbyta någon med någonting med substans, alltså det ska inte bara vara för pengar, man måste också ha hjärtat och mission. Mm. Det man gör och prata med kvinnan, se på kvinnan och inte bara tänka, men nu kan jag tillbyta det som en annan läkare kunde göra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I Sverige så räknar man med att mellan 8-10% av alla kvinnor tar hormonbehandling i någon form. Så det är ju väldigt, väldigt liten del. De flesta vill inte, eller de har inte kunnat komma i kontakt med någon som har kunnat förklara fördelar eller nackdelar med eventuell hormonbehandling. Yeah. Dessutom har vi problem med de här restnoteringarna. Yeah. Så att det är ju så att hormonbehandling är verkligen inte det man vill ha, utan den här holistiska synen på hälsa i stort är ju ett otroligt viktigt kapitel. Och det är ju därför som jag också tycker att det är så viktigt att de här läkarbesöken eller besök med en professionell person som en sköterska är tillräckligt långa för att man ska kunna ha den här dämpa oro och ha en diskussion.
Ja, men faktiskt igår kväll då såg jag en uppdaterad information från Sundhed Danmark. Och jag blev så glad för att det stod precis att den nya informationen var att med det nya sättet att bruka hormoner, som det bästa är ju att göra det genom huden, transdermalt.
Ja.
Ja. Att man ser att det är ju bara 2-3 kvinnor ut av 1000 kvinnor som ville utveckla en bröstcancer. Jag menar, det är ju ingenting. Alltså, det skriver att risken för det är mindre än risken om du röker eller dricker av. Eller inte har en sån livsstil. Och då blir jag så glad för att det är ju att demontera angsten för hormoner.
Hormonrädslan. Har ni samma problem i Danmark med det här med restnoteringar? Att läkemedel tar slut?
På plåster har vi.
På plåster, ja, okej.
Okay. Inte på spray eller gel.
Nej, okej.
Okay. Det är inte normalt att ta hormoner. Alltså, men det finns... alltså, jag vet att 25 tar lokalverkande hormon för tör.
25% tar lokal hormonbehandling, ja.
Men talar det mindre för systemisk hormon.
Ja. Nej, men det är samma som i Sverige, men det är ändå en förvånansvärt låg siffra, och det är ju därför som hela den här livsstilsbiten blir så väldigt viktig, och kunskap om hälsa överhuvudtaget blir ju, det är ju inte bara liksom vikt och träning och sova, utan det finns ju alltså, vi är ju komplexa varelser som behöver massor med saker.
Ja.
Vad finns det för goda exempel i Danmark då på sånt som faktiskt har liksom lyft frågan och som gör skillnad och så vidare?
Oh, men jag tycker ju att jag gör någonting, men jag syns, jag har ju andra kvinnor. Det finns Anna Mette Furman som du har mött. Alltså, hon pratar mycket som holistisk om meditation och det mentala. Var jag pratar mycket sådan klinisk om vad man kan göra.
Mm. Och som till exempel vad då?
Ja, men jag älskar hormoner. Det gör jag faktiskt.
Okay.
Ja. Det gör jag för att jag har sett hur bra jag mår. Och jag ser, alltså, jag menar, alla, jag har så många kvinnor som skriver till mig varje dag. Och de vet inte vad de ska göra. Och de mår dåligt. Och jag säger, okej, du kan försöka göra så. Alltså, jag säger att du får ta östrogen som en gel eller en spray. Och sen ska du ta bioidentisk progesteron. Och de nya studierna, de visar ju att risken för en bröstcancer, den är så liten. Och kvinnorna mår dåligt innan, men när de börjar på det, för de gör vad jag säger de ska göra, så får de får det så bra igen.
Vi pratar ju väldigt mycket om hormonbehandling i Klimakteriepodden, och ibland så kan jag nästan bli lite frustrerad över att det är så lätt att få det att låta som att hormoner är liksom som den bästa drogen som någonsin har uppfunnits.
Ja.
Det är ju inte så. Alltså, det går inte att stoppa in hormoner. För det första kan inte alla ta det.
Nej,
Och för andra så är det ju så att någon gång måste man ju också sluta. Och det är ju därför som livsstil och den allmänna hälsoprofilen är så viktig. Så vad pratar du om utöver hormonbehandling?
Ja, men då säger jag att man ska äta bra, man ska ta vitaminer. Jag säger att du ska ta D-vitamin, du måste ta magnesium och du ska ta jag säger också fiskolja, omega-3. Det är väldigt viktigt för hjärnan i klimakteriet. Och sluta röka. De flesta kvinnorna vet ju vad det vill säga att leva sunt. Och om de inte gör det, då säger jag vad det är. Alltså, det är ju bara sån allmän vetenskap omkring sundhet. Men det är klart att man, och jag säger faktiskt också att man ska försöka att minimera stress. För stress är väldigt, väldigt dåligt i klimakteriet. Och det är så lätt att säga för att, okej, om man har ett jobb som man inte gillar eller ens relation i privaten går dåligt. Alltså, då kan det vara svårt, men man måste vara klar på att vilja ändra någonting. Alltså, det är klart, hormoner är bra, men det kan inte fixa allt. Det kan fixa om du hot flashes kan det fixa, men det fixar ju inte alla problem i livet. Då måste man fixa det själv.
Nej, men Sanna, jag håller helt och hållet med dig. Och det var lite dit jag skulle komma. Att liksom att försöka bota alla livstrauman, inklusive alla fysiska åkommor med hormoner, det är en omöjlighet. Men du, jag skulle vilja prata lite mer om hur det ser ut i Danmark. När du lyfter det här och du nämnde Anne-Mette också, att ni är några stycken. Är ni många som har liksom, hur ser det ut egentligen med det här med att försöka lyfta klimakteriet? För min upplevelse i Sverige är att vi är några stycken, men vi är alla nu ganska gamla inom citationstecken. Det är inte så många som är 48 eller så som pratar om det här när man egentligen skulle. Det är oftast då kvinnor mår som sämst. Hur ser det ut hos er?
Om det finns någon som, det finns, de heter MinoKind och de är 10 år yngre än jag. Och de pratar om perimenopausen. Och jag pratar om det hela, men allt i allt tycker jag bara att vi är kanske tre, fyra, fem stycken som pratar om
Nej, det finns, alltså det är inte jättemånga som är, när du pratar med dina följare, vad är det de går igång på? Vad tycker de om att höra? Vad får du mest likes på?
Jo, jag har faktiskt sett på min Instagram-profil att om jag pratar om skönhet, alltså
Skönhet, ja.
vad gör hormoner för huden? För
Okej.
det är många som gillar det och det är ju inte någonting som jag som tänker på att jag ska prata om. Jag har haft ett uppslag om det och det var väldigt populärt. Sen har jag också en som var väldigt populär här nu, det var att jag sa, jo, vi måste, alltså, det finns kvinnor som tycker, eller det finns både män och kvinnor som tycker att, åh, ska vi prata så mycket om allt det dåliga vid klimakteriet? Och då säger jag, ja, för att de som mår bra, de har inte någon behov att prata, men man måste ju prata för de som mår dåligt. Det är kanske väldigt enkelt och det resonerar bra hos många kvinnor. Så visst, det är att vi kan säga okej, det kan vara svårt.
Vad finns det för andra goda exempel som är värda att lyfta fram då? För att du och jag träffades ju i en advisory board som bestod av inbjudna deltagare från alla nordiska länder. Och när du satt och lyssnade under den här dagen, hur bedömer du att läget i Norden är? Och finns det något initiativ som du kände, åh, det här behöver vi plocka in i Danmark, det här vill jag försöka påverka?
Jo, men det som inspirerar mig, det är för exempel i UK, där har de en menopaus task force, kallar de dem. de blev. Och det är politiker, det är oavhängiga organisationer, det är läkare, det är en organisation som jobbar med klimakteriet på arbetsplatsen. De går tillsammans och de ger upplysning. Och det är det som jag tycker vi ska ha här. För att det är ju inte bara att kvinnor ska gå till läkaren och då fixar man allt. Alltså det är ju också på arbetsplatsen. Det är ju politisk, det är utbildning, det är försäkring, insurance. Det är så många ting i det här. Så det är en samtal som ska vara, som jag sa förut, att det ska vara holistisk när man adresserar klimakteriet. Men jag tycker faktiskt det att Dansk Industri ville prata med mig, att jag skulle debattera med politiker, med forskare, det tycker jag är ett skritt på väg någonting
framåt.
Superbra.
Men du, och vad kom fram där då? För att jag antar att inte alla var överens, utan det var nog någon som sa emot och någon som höll med.
Men nu var det faktiskt, alltså alla tyckte faktiskt att det var ett behov för mer information.
För att jag hör ibland i Sverige, och det här har jag pratat om tidigare i Klimakteriepodden, att det finns ett motstånd för att man, dels att män kan tycka att gud, varför ska vi prata om det där, men också från kvinnor själva att de är rädda för att bli sedda som ett problem.
Jeps. Och det har varit en kronik i en stor tidning för 2 veckor sedan från en läkare som skrev att varför ska vi problematisera någonting som bara är en biologisk process. Och hon har också skrivit, nu ska vi prata om brain fog, smärta i kroppen, humörsvängningar. Och jag blir väldigt provokerad av det, för att ja, det ska vi. Men det är ju också för att vetenskapen har just funnit ut av de här andra symptomen för bara 5 år sedan, 3 år sedan. Så självklart vi ska prata om det nu. Och hon sa också att man har en tendens till att göra kvinnor till offra för klimakteriet. Men vi måste komma ihåg att det är ju en tredjedel som mår väldigt, väldigt dåligt i klimakteriet. Och de ska vi inte glömma. Alltså, de andra som mår bra, ja, men det är ju fantastiskt för dem. Men de som mår dåligt, vi måste ju prata om det här. Och vi ska, alltså man måste tänka att det är ju om det här, om det var en man som mår dåligt, en grupp av män som mår dåligt, då är jag säker på att man vill prata om det.
Vad menade den här läkaren man skulle göra då? Eftersom hon uppenbarligen ville lyfta olika symptom men samtidigt säga att vi ska inte problematisera. Vad, jag förstår inte.
Ja, men det är ju det som jag heller inte förstår. Det var mer bara sin harseleden om nu ska vi prata om det och det. Samtidigt sa hon ja, jo, men de som mår dåligt, de ska ha hjälp hos läkaren. Det var sån lite en harcelering, men det är också en tendens, och jag blir arg för att jag tycker att det är en antifeministisk tendens, som man kan säga det. Det är ett sätt att hålla kvinnan nere. Det är ett sätt att säga, okej, din biologi är naturlig, och det ska du bara leva med. Alltså, om man har huvudvärk, då tar man en många vill ta en pill. Alltså, om man har en dålig tandstatus, då går man och fixar det. Alltså, varför ska vi inte fixa ting om man kan göra det eller bara kunna prata om det? Varför ska det vara farligt att säga, okej, det finns en grupp av kvinnor som mår väldigt dåligt?
Nej, huvudsaken är ju där att det faktiskt också finns hjälp. Att det inte så här, vi bara konstaterar Precis. Att det finns ett problem och det finns en grupp kvinnor som mår dåligt. Mm. Men de får klara sig själva. Det är ju här som utmaningen ibland blir, i och med att vården är så pass svårt tillgänglig, uppenbarligen i Danmark precis som i Sverige, och kunskapsnivån inte är tillräckligt hög, så att kvinnor hamnar fel när de söker hjälp. Och det är ju här som det blir så bedrövligt sorgligt, och vårt arbete verkligen måste fortskrida med den här upplysningen. Men i Sverige så emellanåt så blir det lite så här, åh, men gud, ska vi prata om klimakteriet igen? Ser man någon sån där tröttnad i Danmark?
Jo, men det är mest från män. Det är sån, åh, vi har just pratat om MeToo, ska vi också prata om det här? Och jag säger alltid, ja, det ska vi faktiskt, för att du har med garanti en mamma, en syster, en kone som kommer i klimakteriet på ett tidspunkt, och ja, du ska veta vad det är. Och det är ju inte för att vi ska ha en särskild behandling, det är bara att vi ska kunna prata om det. Och det finns också en kritik om att man ska kvinnan ha justeringar på arbetsplatsen om hon mår dåligt. Och jag förstår inte att man kan tänka så, att det skulle vara ett problem. Alltså, vi är ju ett modernt samfund, och det är ju alla ska må bra om man jobbar, både män och kvinnor. Alltså, bara det att man kan säga, okej, jag ska försöka fixa det här, men inte då, kan du hjälpa mig lite?
Ja, du efterlyser en generell öppenhet som gör att man inte behöver Precis. Försöka bita ihop och försöka hålla ihop.
Ja.
Nej, men och det här har vi ju pratat om också i podden flera gånger. Jag hade en gäst som hette Petter Rönnborg för ett tag sedan, som pratade mycket om hur han lever tillsammans med en kvinna som har ganska allvarliga klimakteriesymptom, och då pratade vi lite om arbetsplatsen, och då sa han så här, vi har ju väldigt stor förståelse för att man har småbarn hemma, eller man bygger om huset, eller man går igenom en skilsmässa. Varför ska man då inte kunna säga att just nu så är jag inte på topp, och det är klimakteriet, och det är inga problem, för det här går över, men just idag så behöver jag lite förståelse. Eller ja. I Sverige så har man ju nu äntligen slutat förlöjliga kvinnan som är i klimakteriet. Inte så här arg tant med grått hår och en stor fläkt och svetten rinner. Den typen av bilder har äntligen börjat försvinna. Hur ser det ut i Danmark?
Det är lite detsamma. Men då tycker jag att det är så, det är ju skönt att vi har fashionmagasiner som har äldre kvinnor. Alltså, det gör mycket, tycker jag.
Du, finns det någonting mer, Sanne, vi ska börja runda av? Finns det någonting mer som du skulle vilja ta upp här idag, när du har många kvinnor som lyssnar? Det är inte jättemånga danska kvinnor som lyssnar. Kanske de kommer lyssna på det här avsnittet.
Jo, jag tänker att man ska veta att det finns inte en one size fits all med det här klimakteriet. Och det finns inte en one size fits all på symptomer. Det är totalt individuellt. Och det finns inte en one size fits all på hormoner. Alltså, det som man ger, det är standard, one size fits all. Men kanske man skulle, det är därför jag säger att man ska ta sina hormoner trans demot, för att då kan man justera. Man kan ta lite, man kan ta mera. Men man ska veta att man kan få hjälp om man har ett behov för det.
Och en generell öppenhet är nyckeln för att våga prata. För jag tänker att här finns det ju en enorm styrka som vi kvinnor emellan kan stödja varandra. För det är inte bara läkare man vill tala med.
Jo, det finns faktiskt något som jag vill säga som är väldigt viktigt, att det är att 80% av kvinnor får törra slimhinnor.
Få torra slemhinnor i underlivet, ja.
Och det kan man behandla. Och det måste man, för det blir bara värre och värre. Det blir inte bättre. Ja, och det ska man veta som kvinna. Alltså, det är det viktigaste.
Mm. Du, jag tänker också på den här gruppdynamiken. Jag tycker att det är viktigt att känna gemenskap och sådär. Har du några som du följer på Instagram som du tycker är så här härliga, goda initiativ som är peppande när det gäller klimakteriet?
Ja, men det finns en, hon är, jag tror hon är kanadisk, hon är urolog, och hon, Kelly Kaspersen heter
Kelly Kaspersen, ja.
Hon är fantastisk. Alltså hon är väldigt mycket sån, okej, det är sån och sån. Och jag gillar bara att få förklarat det med klimakteriet på ett sätt som är avmystificerat, som är, ja, som är vetenskaplig. Det måste, ja, vi, jag tycker man ska vara vetenskaplig här.
Mm. Ja, jättebra. Fint, Sanne. Vad roligt att få prata med dig här idag. Det är intressant att få lite andra perspektiv än vårt eget. Men det låter som Danmark och Sverige ligger väldigt parallellt och nära varandra.
Jag tror det.
Ja, spännande. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Ja, själv tack. Det var en utfordring, för jag har faktiskt inte pratat svenska sen jag var liten, och jag vet inte om man förstår vad jag säger.
Jo, men absolut, det var som jag skojade när vi började prata, vi ska inte snacka om 2,5 och danska pillerdörer. Nej, men jag tror absolut att det var mer än begripligt, så att you made your point, I think, very clearly.
Ja.
Stort tack för att du kom.
Ja, men tack för så.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.